Det här är en jättestor strängtrumma med många bastoner på.
Skallra i det här skåpet.
Men du, vilket köttigt ljud. Liksom.
Det blir väldigt, som man sa, väldigt attack med pinne. Ja. Det finns inget annat basinstrument som har samma attack. Nej. Ja, när vi spelade med gruppen Hedningarna så gjorde jag en av de första sån här man använde i svensk folkmusik då, på 80-talet. En låda med fyra tarmsträngar, och det var ju väldigt effektfullt liksom med det här baskompet då, med den här strängattacken som jag sa. Sen gjorde jag några stycken till och utvecklade, och ett av dem gjorde jag med en vevlira borun också och strängtrumma.
Var inte rätt av Hedningarnas karaktäristik liksom att det var väldigt mycket attack?
Jo, det var det vi ville ha. Det är liksom den här direktheten, och man ska känna liksom i magen att nu är det musik.
Bakom varje musikstycke finns en instrumentbyggare, en uppfinnare, eventuellt ett geni. Det kan handla om att bygga en stiltrogen kyrkorgel, att konstruera en helt ny generation syntar åt hemmastudiorörelsen, att blanda rätt lack till en fiol eller hitta klangen i ett rostigt järnrör som man råkar snubbla över på skroten. Instrumentbyggaren älskar sitt material och drivs av en stark övertygelse att träbiten och metallen kan sjunga. I programserien Vi bygger musiken knackar vi på instrumentbyggarens dörr och ställer de där korkade frågorna. Måste man vara religiös för att spela kyrkorgel? Är det inte äckligt att blåsa i en ut- och invänd getmage? Men också de där uppenbara frågorna. Varför bygger man en 15 meter lång gigantofon av metallrör? Hur kommer det sig att mjukvaruplattformen Reason har revolutionerat hemmastudion? Var och en av instrumentbyggarna och uppfinnarna som vi möter i serien Vi bygger musiken är erkända specialister och visionärer inom sina områden. Lite egna, för det måste man väl antagligen vara. I det här programmet möter vi Anders Norudde, folkmusiker och instrumentmakare, som var med och bildade gruppen Hedningarna, där han väckte upp insomnade instrument som den svenska säckpipan och moraharpan. Välkomna! Jag heter Mikael Strömberg.
Mm. Jag heter Anders Norudde och är så kallad violinbyggare eller musikinstrumenttillverkare och reparatör och även musikant. Jag är utbildad fiolbyggare då.
Du har gått på den utbildningen i Leksand?
Jo, det var ju så. 82-86 så gick jag där och Kullen var ju de första i Sverige på, ja, det är taget någonsin som har fick gesällbrev i Sverige då på fiolmakeri. För mig så började det på 70-talet när jag började spela gitarr och sen vart det elgitarr och sen ville jag löda ihop mina egna pedaler och vart intresserad av elektronik och skruva isär varenda apparat och tv jag kom i närheten av. Och sen plötsligt så blev det ju folkmusik då jag fick höra folkmusik på radio. Ja, och då ville man lära sig spela alla instrument som fanns i folkmusikväg då. Och sen av en händelse så fick jag se en annons om det här utbildningen om stråkinstrument och då kom jag in där.
Många som tänker på dig från Hedningarna att du jobbar mycket med blåsinstrument.
Jo, jag har ju på med både och då, både kogohorn och flöjter och just den här svenska säckpipan. Det fanns ju en säckpipstradition i Västerdalarna och det finns kanske 10-15 instrument kvar. Och jag tyckte om det här lite äldre typen av folkmusik, bordunaktig folkmusik. Som det är på Hardingfela och äldre sätt att spela fiol och allt möjligt. Och så som äldre folkmusik låter över hela världen kan man säga.
Det är ett djur man blåser in luft i, eller hur?
Ja, visst är det. Man måste hålla ordning på djuret. När det gäller säckpipan så är det rörbladen man måste ha i trim. Då. Det är liksom, man får vara sin egen doktor hela tiden.
Du har ju en Facebookgrupp.
Ja, det var en god vän som startade den gruppen, så det är inte jag som ville se vad jag gjorde. Vi som vill se dagliga bilder ur Anders Norudes arbete eller någonting heter den.
Och då såg jag en bild som jag studsade till på direkt. Det var någon som hade ställt en ICA-kass utanför dörren, stod det: halsen har lossnat från kroppen.
Ibland så får man instrument från musikskolor och sånt och då är det små lappar som sitter på de här, vad är det för fel? Och då kan det vara lite brutala ordvändningar om man vill se det på det här sättet.
Så skrev, ja, du skrev väl att ja, så här ser min vardag ut.
Ja, som instrumentkirurg. Att bygga just stråkinstrument är väldigt komplext. Det är liksom, det är 2000 moment med både bygget och värvning och lack och allt sånt där. Mm. Det här jag har i handen nu här, det är en så kallad viola d'amore. Det är alltså en viola fiolkropp. Allt fiolkropp. Och sen är det för 5 spelsträngar och 5 resonanssträngar. Det kan man säga att ett av instrumenten jag har byggt, flertalet åt folk då. Från början så är det ett barockinstrument. Och resonanssträngar, de klingar ju med medan man spelar. Och de går ju under greppbrädan genom stallet. Så det blir en efterklang då. En väldigt fin efterklang. Det är som att stå i en kyrka när man spelar. Man har stämt alla strängar rätt.
Hur kommer det sig att det instrumentet blev på nytt fött då?
Ja, de har ju funnits hela tiden. Men i Norge finns det ett instrument som kallas för hardingfela. Som är levt i tradition i flera hundra år med samma princip. Men det här är liksom en mer svensk spelmansfiolkonstruktion kan man säga. Med en extra spelsträng på basen och 5 resonanssträngar som har blivit populärt.
Den har ju en väldigt speciell utformning.
Ja, det är skruvlådan som är mycket längre för att få plats med alla stämskruvar. Och på den här är en vanlig fiolsnäcka. Sen har jag gjort sådana här med både drakhuven och konstiga saker. Änglahuven och sånt där.
Det här verkar vara en Coop-variant. Liksom.
Ja, det är vanlig fiolsnäcka. Ja. Jag gjorde en med en ängel med ögonbindel. För att det här damore, vad kommer det ifrån egentligen? Är det damore, kärlek, eller är det mårenas fiol? Det är ingen som vet exakt. Och ja, de här ängel då med ögonbindel, då det menas det att kärleken är blind. Jag gör det oftast, om någon vill ha någon specialinläggning så gör jag det också då, att det är önskemål i ben eller pärlemorare.
Den här som ligger framför oss då, hur kommer den att se ut?
Den här kommer att bli väldigt ren, inte en inläggning alls. Men det är ju redan lite ben som ni ser här i översadel och undersadel. Och det är gjort av älgben som kommer från skogarna här omkring.
Som du skjuter själv?
Nej, nej. Nej, ändå jag jagar fisk i så fall. Det börjar med att man väljer ut virket då, som jag har här. Det är som stora klumpar. Och det här är ju flammig lönn då, som kommer från södra Europa. Lönn finns ju här också, men det är inte samma slags lönn då. Man vill ha den här flammigheten. Oftast bosnisk lönn då.
Hur får du tag i den då?
Ja, det här har jag skickat efter. Ja. Det här köpte jag för några år sedan. Det kostade väl kanske en 1000-lapp bara en sån här träbit. 10 år i alla fall ska jag torka till inomhus. Vill jag ha det innan jag använder det. Och sen har vi gran här också. Och det är ju...
Det ser väldigt så handplockat och utvalt ut.
Det ska ju vara raka fibrer och helst ska det vara kluvet virke. Och en bra klang i träbiten liksom. Oj, oj, oj.
Hedningarnas gamla kakburk.
Det är Filimon Artfrände Drangs gamla trumma.
Är det?
På riktigt.
På riktigt? Oj, förlåt. Och den ligger här. Det är du som är Filimon Arter, ja, ja. Det, vad är det här för instrument då?
Det är så kallade stråkharpor, eller tagelharpor. Innan fiolen uppfanns så hade man ju sina hemgjorda instrument på gården.
Ja, det ser mer ut som någonting man har i husgeråd liksom, med strängar.
Ja, men det är stråkharpa. Det fanns, levde kvar ända in på 1900-talet. Bland annat på Estlands kust, Orumsö och de öarna, så spelar man på sådana instrument. Och även uppe i Karelen har även funnits i Sverige också. Jag har alltid varit historiskt intresserad och lokalhistoriskt och musikhistoriskt. Och då har jag liksom tagit åt mig och även vill rekonstruerat en del äldre också.
Jo, nu kommer jag. Ett annat instrument som jag förknippar mycket med dig, det är ju moraharpa.
Jo, jag har 4 stycken som ligger här. Jag upptäckte det första gången 1982. Och då hade ju liksom en del nyckelharpsmänniskor redan rekonstruerat och byggt de här instrumenten redan. Själva moraharpan är ju ett instrument man har funnit utanför Mora. Anders Zorn, han tog det här instrumentet till sitt museum och det ligger där uppe fortfarande. Förmodligen är ett instrument från 1600-talet som en präst svåger i Särna snickrade ihop. På baksidan på originalinstrumentet stod ju 1526. Mm-hmm. Men det är förmodligen från den kyrkbänken som den här svågern till prästen gjorde moraharpan av.
Oj, oj, oj. Så först väljer du ut en sån, en botten. Mm.
Ja, och sen har man ju oftast utsågade sarger man som hör till av det här. Så det har samma utseende sargerna då. Och när man börjar att bygga en fiol eller viola eller vad det nu är, så börjar man alltid med en form.
Mm. Oops.
En form som är alltså innersidan av sargen i instrumentet. Mm. Så man då sätter klossar i formen som då blir kvar i instrumentet sen. Och sen formar man klossarna och bygger upp sargerna runt formen och limma fast i klossarna. Mm. Och sen kan man göra på olika sätt. Man har en del av formen från början. Eller man har 2 delar. Men sen lyfter man upp liksom när sargen är klart. Ena hälften som jag gör då. Och sen lägger man på det hyvlade bottenvirket och ritar in vart formen på instrumentet ska vara.
Varför en massa hål så här?
Det här är för tvingar.
Jaha.
Ja, men det är liksom det är motion också. Håller på att hyvla bort det värsta. Det är svettigt arbete. Jag har blåser i händerna här nu efter gårdagens grova verkning av överflödigt virke på en fjolbotten då. När man närmar sig det färdiga resultatet så är det finare och finare verktyg.
Ja, jag såg någon liten hyvel som var inte alls stor.
Ja, det är egentligen ett grovarbetningsverktyg det också. Det, ja. Och sen kommer man in på såna här sicklingar, som heter. Skivor med en grad på. Så man ställer en grad så man skrapar liksom fram en yta. Mm. Eller skär fram kan man säga.
Mm. Jag kan tänka mig att det finns en massa kritiska moment så här, när det kan gå åt pipsvängen.
Verkligen.
Det börjar spricka och det börjar liksom, när man ska välva saker och ting.
Ja, det är liksom, som jag sa, man får liksom ta det mer och mer försiktigt. Det ingår liksom i arbetsmomentet att man blir mer och mer försiktig efterhand. Mm. När man ska till exempel forma en botten så får man hela tiden ha släpljus och hela tiden tänka att det är naturliga former. Och sen när man har liksom välvt en botten eller lock på utsidan, då vänder man på det och holkar ut insidan. Många tror att man värmer och pressar en platta bara, men det är helt fel.
Precis, men vi som inte vet så mycket om det här, det är klart att det finns en massa föreställningar om hur man gör saker och ting. Men hur får du den här välvda formen då?
Jag kan gå hit bort. Ja. Här har jag de här små hyvlarna och den här botten som jag höll på. Grovarbetande, det är fortfarande grovarbete på den här. Man kan liksom.
Vad ska det här bli då? Det ska, är också en damore? Eller?
Nej, det är vanlig.
Det är vanlig, ja.
Vanlig förnäm violin. Ja. Så det är liksom det här. Det ska bli en rund och fin naturlig kurva. Här sticker det upp lite fortfarande, så kan se det. Och sen när man har med släpljus så.
Efterhand. Men du menar så, ja. Det blir som efter skuggan där, ja. Så. Ja, ja.
Och där ser man liksom om man har släpljus från olika håll, alla ojämnheter. Nästa moment är egentligen att jag ska forma hörnen här nu så att jag kan få göra det sista hålkärlet som det heter här. Jag vet inte kalla det för dike runt om, men ja. Värvningen går ända dit ner.
Ja, just det.
Och sen är det en liten kant. Och den här randen som man även kallar på fjolmakarspråk. Det är väldigt viktigt att den här blir väldigt slät och fin och jämn hela vägen. Det har mycket med det estetiska att göra. Det hela tiden är, det ska så se estetiskt till 110%. Tar man vanliga fjoler så brukar man generellt säga att det här låter ju mer Stradivarius än, och det här låter någonting annat. Stradivarius har ju ofta en maskulin klang och lite starkare och så. Och en del har en annan klang.
Mm. Dina instrument, vad har de för klang?
Ja, fiolerna jag har byggt, de har väl... Ja, den sista här, den är väldigt djup i basen och låter väldigt starkt utåt. Så som man vill. Jag vill att den ska låta. Försöka få en rund och fin värvning här. Mm. Och det är lite platt och lite kantigt just det. Då får man liksom ta och jobba lite här då med hyven. Tills man tycker att det blir bra. Mm. Det är fortfarande grovarbete så man kan ha ett verktyg som ger lite...
Olika små sådana.
Ja, sen när det finns det platta småhyvlar. De är ju bara några centimeter stora de här. Mm. Och även hyvlar med räfflat står det som ni ser här.
Ja, titta.
Och då kan man ju hyvla åt olika håll. Även mot fibrerna. Jag tar en annan här istället.
Ser ut att köra mot fibrerna.
Det är bra för att när det är flammig lön så går ju fibrerna i träet i vågor så här. Då får man liksom då går det bli motträ ibland när man hyvlar. Och då får man ha såna här hyvlar med räfflat stål.
Vad är det som gör att du tycker att det där låter bra?
Den har en fin klang.
Hör du övertonen
den? Den har ingen doverklang. Dunk, dunk.
Ja, man hör ju faktiskt en ton där.
Om man tar i det bara så här. Hur det nästan, det låter musik nästan. Övertoner. Mm.
för kaninlim?
För att ha en väldigt bra festförmåga. Alla, men det här bakhålet är gammalt då, från början, fast jag har gjort hål på den. Det är väldigt långt och då får man, kan man få plats med fyra fingerhål.
Det syns som en sån gotländsk bagg.
Ja, nästan. Det är så långt så det låter nästan som en saxofon.
Kommer det sig att du började göra övertonsflöjter av vägpinnar?
Jag fick inspiration av en man som heter Styrbjörn Berghjält som gjorde säljflöjt. Man knackade bort barken på våren på en säljkvist, men sen gjorde han av annat för att det ska hålla. Så jag ville ju göra det själv. Och ju mer man höll på och ju mer jag håller på med någonting så vill man, kommer man till en viss gräns. Och sen vill man gå vidare, prova andra möjligheter. Det är så med låtar också. En låt ska inte bara spelas en gång på ett instrument som man lärt sig. Ska man liksom prova på flera instrument. Och något annat instrument kanske passar mycket bättre på det för att få rätt uttryck och så vidare. Mm. Och med den här klangen man då får med lite längre och större flöjter, så det låter ju helt annorlunda då. Det blir mycket... Får lite, den här får lite bluesigare klang.
Ja, jo, verkligen.
Jag får en annan själ.
Vad händer sen?
Då är det lackeringsarbetet som väntar efter att ha gjort halsen också och greppbrädan. Greppbrädan är ju av ebenholts då. Och på det här instrumentet så är det ett spår på insidan där de här resonanssträngarna ska klinga, gå fritt här sen.
Ja just det, hur många resonanssträngar var det?
Ja, på den här är det 5 resonanssträngar. Mm. Jag har gjort upp till 8 resonanssträngar på ett instrument en gång. Och när det gäller lackeringsarbete så är det väldigt individuellt hur många gör. Det är en del av dem kanske har betsar till stor del och lackerar lite grann. Och en del använder propolis och stryker in instrumenten med olika devis.
Propolis?
Ja, det är sådana här bikit från bikuper. Jag kör med ett spanskt kit.
Jag tänker alltid på någon som frågar... Hasse Alfredsson, var får alla idéer ifrån? Ja, en firma i Tyskland.
Oj, oj, oj.
Man har ju det lät ganska bra, tycker jag.
Vanlig badrumsfläkt.
Och vad har du byggt det här skåpet för?
Det här är ett så kallat UV-skåp, eller fjolsolarium. Det är när man sysslar med oljelack på instrumentet så har det väldigt lång torktid. Och istället för att den ska stå och torka i 14 dagar så kan man torka det här UV-skåpet på ett dygn.
Men varför mytologiserar man det här med lack, Stradivarius lack till exempel?
Ja, en del har väl kanske kommit fram nästan till vad de hade och hur de gjorde och så. Men och en del har ju teorier om hur träet var beskaffat. Om det var liksom... nästan blir rötat och träet får bli svampangripet en period och allt möjligt sånt där för att få cellerna i träet att bli som de ville ha det. Och sen den tiden, 1600-1700-talet, så var det en tid som var väldigt kall också. Det var en liten istid kan man säga ni då. Och då fick granträet till exempel en helt annan struktur. Thank you. färgpigment som jag då portionerar ut här så mycket jag tror mig behöva nu till det här.
Så ganska mörkt ut.
Det här är ju mörk valnöt och det heter Meadow Lake Brown Red. Så det kommer bli en liksom en brunröd nyans det här. Mm. Och sen har jag även lite rött här, det har vi det. Det heter Alizarin heter det här. Lite rödaktigt som jag ska blanda ihop här nu till rätt. Och det här är alltså en oljelack, det har ju en, består ju av en typ mer eller mindre genomskinlig lakt oljelack. Och sen är det en pigment. Och sen kan man påföra det på instrumentet på olika sätt. Att man blandar det i den här oljelacken som jag har här i. Som är gjort av linolja och diverse hartser och så. Det är olika lager. Ibland har jag mer pigment, ibland har jag mindre pigment. Mer eller mindre lacker som jag rör ihop här. Och det blir en väldigt stark färg om du ser här när man trycker på här.
Men det ser väldigt mörkt ut.
Det blir väldigt kladdigt som du ser det. Mm. Hur ska man rädda det här? Och då har jag alltså vinylhandskar så jag stryker på med fingrarna. Och jag får inte vara rädd för att det här ska stelna eller någonting nu. För det här är ju... Det kan ju ta flera dagar innan det här torkar normalt. Och då har jag det här UV-skåpet. Som gör att jag kan torka över en natt.
Det är ett väldigt tyst arbete. Brukar du aldrig lyssna på musik samtidigt?
Ibland. Jag glömmer bort det. Det är ju... Enda jag brukar lyssna på det är ju klockan som tickar här. Man är helt inne i vad man gör. Resonanssträngarna.
Ja, de ligger liksom längre, de är nerfällda liksom. Ja.
Det går under greppbrädan.
Under greppbrädan, ja.
Så klingar de med.
Den har också lagt jättemycket krut på i pärlemorinfattningar.
Jo, då när jag gjorde den här så tog det en hel arbetsmånad bara att få i alla inläggningar i greppbrädan och stränghållaren. Jag hade inga maskiner.
Har du något gesällprov det här?
Nej, jag bad att jag för en gångs skull ska göra en hardingfela fullt utsmyckad så den ser ut som en julgran.
Mm. De ger ju någon sorts reverb också.
Ja, det är ett mekaniskt reverb. Ja. Det finns ju ett land som heter Kina. Och där så görs ju väldigt bra fioler idag. En helt annan prisklass än vad man har varit van vid. Det görs väldigt många skitinstrument som kostar några kronor bara i Kina. Och det finns hela skalan upp till väldigt fina mästarinstrument som görs där också. Som blivit exporterade till Europa. Men på ett sätt så har det börjat vänt också, att kineser åker hit. De vill ha riktiga europeiska fioler. Oj, oj, oj.
Och då är det här bårhuset, eller? Jag tänkte om det här alla instrument där halsen har lossnat ifrån kroppen ligger.
Ja, det kan man
inte
se.
Här är det. Oj, shit, kanske man inte får säga i radio. Men... det här var... är det en buss som har kört över instrumentet?
Ja, det är en... en god vän och musikant här som... Han stod på en järnvägsperrong år 1990. Och hade fiollådan stående där på perrongen också. Och plötsligt kom det ett godståg förbi. Vroom! Och sög med sig den här fiollådan in under tåget. Och luftdraget. Och det var till bara kaffeved. Som du ser, jag har det mesta kvar i en kasse här.
Ja. Och det här ska du sätta ihop?
Ja, nej, det här fick jag bygga ett nytt instrument sen då.
Ja.
Och det var, vad kan säga, det första Viola d'Amore-instrumentet jag gjorde.
Ja, det är klart du måste spara den här. Ja. Har du tänkt limma ihop den någon
nej,
gång?
Nej, det går inte. Det är inte värt. Det är mer kuriosa. Jag får göra en installation istället och ge tillbaka den till ägaren.
När du inte får några beställningar längre kan du göra fiolpussel.
Ja, visst. Man röjer på sig hela tiden. Det är hela tiden olika, någonting nytt på andra sidan träbiten. Det är mycket, väldigt mycket finsnickeri och att träbitar ska passa ihop i varann. Små detaljer, man får nästan ha lupp för att kunna liksom se att det går ihop och så. Det är sådana saker som jag tycker är kul. Och det, även om det ser likadant ut på 1000 fioler så blir det ändå en slags personlig grej man gör varje gång på en fiol. Och det blir 8 stycken likadana hörn med spetsar. Det är en utmaning att hela tiden få det som man vill ha det då.
Thank you.
Jo, när det gäller fiolmakeri så det är en slags andligt också. Det är det hela, att man liksom hela tiden eftersträvar någonting som är att överträffa sig själv. Att nästa gång ska det bli bättre, nästa gång ska det bli ännu snyggare och mer uttrycksfullt och så vidare.
När det verkligen instrumentet känns bra så är det ju en del, en kroppsdel liksom. Så.
Jo, det blir ju så. Man har hållit på mycket med någonting. Det är svårt liksom att beskriva vad är det egentligen. Nu säger jag det med ordet andligt. Iväg lite fint papper till tryckerin. Nu ska jag göra en riktigt fin etikett med färdigtryckt och fin och bara skriva årtal då, när det är dags. Och det kommer jag på varje gång jag ska sätta in etiketten. Ja visst, ja. Jag ska göra det också. Så jag får göra en handgjord varje gång. Men det känns mer personligt tycker jag att ha en helt handgjord etikett. Även om man har taskig handstil.
Ja, du ritar ju serier också. Du kan ju rita serier i fiolen kanske.
Ja, det är kanske en ny grej. Ja. Rita kan man göra, men det är en helt annan sak än att skriva.
Yeah.
En uppspidad säckpipa liksom.
Någon gång ibland har jag gjort vallhorn till folk. Det var jag. Jag vet ju hur man gör. Jag har ju blåst i 30 år. Men det är ett säsongsinstrument. Det hör till sommaren.
Det är inte så att de står och knackar på i några rader vid nya bockhorn.
Det kommer lite herdar nu vet du, som behöver lite. Och nya vallkullor här som behöver nya. Så då.
Ja, det
kommer nya varje år.
Du har just hört det andra avsnittet i serien Vi bygger musiken, där vi mötte instrumentmakaren Anders Norudde. Musiken som spelades var bland annat Hedningarnas Krusapolskan, stycken på säljflöjter, moraharpa och svensk säckpipa från Norudes solo-CD Kan själv. Och ett spår från Hedningarnas senaste CD, låten Men fy fanken. En komplett spellista hittar du på www.sverigesradio.se/p2 under rubriken Musikmagasinet, där man också kan höra programmet i 30 dagar samt i P2s app. Musikmagasinet Vi bygger musiken är producerat av produktionsbolaget GIG för Sveriges Radio. Mitt namn är Mikael Strömberg.
Man håller på länge med ett instrument och har man ju liksom nästan instrumentet i kroppen. Det blir som sitt eget barn. Man känner det utan och innan.